Jag har som överskrift huvud eller svans. Ni skrattar.
Vi tror vi vet
vart det går. Ni vet vad jag syftar på. Det är från femte Mosebok och det är Mose som läste upp här välsignelser eller förbannelser. Välsignelser om man lydde Gud, om man levde i lydnad till honom. Och förbannelser om man levde i olydnad. Och det här gällde Israel som nation i gamla testamentet, i gamla förbundet. Femte Mosebok 28:13. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under. Om du lyssnar till Herrens, din Guds bud som jag idag ger dig. För att du ska hålla och följa den. Det är bara det att det här bibelordet har misstolkats och felaktigt missbrukats, skulle jag säga. Att handla om makt och herravälde, herradöme över andra. Och det finns det ju många exempel på idag. Nyapostoliska reformationens alla visioner och sju bergenläran och G12 och allt vad det heter som vi har nämnt många gånger. Det här var alltså Guds plan med Israel att vara ett huvud. Och det betyder ju alltså att göra Herren känd som nation. Göra Herren känd för andra, för hedernationerna. Att leda människor till tro på himlens Gud. På Israels Gud. Alla skulle kunna se att det här är Guds folk. Man skulle förhärliga Guds namn. Det var det handlade om här, att vara huvud. Att vara svans eller att vara under här, det har ju inte med ödmjukhet att göra. Utan det handlar helt enkelt om, kan man säga, att vara människor till lags. Vi har ett uttryck att svansa efter, man hänger bara med liksom. Man följer mängden, man vill vara människor till lags. Huvud här är också beskrivning på en början, någonting som börjar. Eller förstling, eller den som går före. Intellektet egentligen. Som vi tänker alltid med huvud. Men intellektet för judarna och det hebreiska tänksättet var ju hjärtat. För hjärtat, inte det här blodpumpen. Utan det inre, alltså människans personlighet var hjärtat. Är hjärtat, menas ju det i Bibeln. Både vilja och känslor och intellekt och tankar och sinne och allt detta. Det är alltid hjärtat som är det centrala då. Människans personlighet eller centrum för människans personlighet. Huvud i gamla testamentet och i det profetiska ordet brukar ju syfta på kungar och ledare. I det profetiska ordet bland annat i Uppenbarelseboken 17, men jag läser inte det nu. Men det är ju också symboler och bildspråk, men då handlar det där om kungar, står det. Bland annat. Så kan man då jämföra när ledarna då vek av ifrån Guds väg. Till exempel fick Jesaja profetera. I Jesaja 9:15. De äldsta och högst uppsatta är huvudet. Profeten som talar lögn är svansen. Till detta folks ledare för det vilse. Och de som låter sig ledas går i fördärvet. Svansen här var profeterna. De sa det ledarna ville höra. Allt står väl till, allt står väl till. Och så uppmuntrar man falska lärare och hyckleriet som fanns och orättvisor. Den ogudaktiga uppmuntrades på det sättet. Jesaja 9, ja. Jesaja 9 och vers 15 och 16. Och det här är ju bland det som Mose fick läsa upp där för folket om förbannelser. Om man fortsätter i femte Mosebok 28 och vers 43 och 44. Främlingen som bor hos dig ska höja sig över dig allt högre och högre. Men du ska sjunka ner allt djupare och djupare. Alltså det var ju på grund av olydnad mot Gud. Och uppror mot Gud. Han ska ge lån åt dig, men du ska inte ge lån åt honom. Han ska bli huvudet och du ska bli svansen. Om vi nu går tillbaka till skapelsen. I begynnelsen skapade Gud himmel eller himlarna och jorden. Läser vi ju där. Himmel och jord. I begynnelsen. Det här har vi säkert tagit upp tidigare. Och jag har skrivit om det också på hemsidan. Men här är sånt som vi kan påminnas om. I begynnelsen. Bereshit. I eller genom begynnelsen. I begynnelsen eller genom begynnaren skulle det kunna översättas. Reshit, det är först, förstling. Alltså, och det kan också beskriva början på en kungs regering. Och vi vet vem kungen är i Guds rike. Det är Yeshua, Jesus. Och det här ordet reshit, den som är först, förstlingen, det har samma rot som ordet huvud på hebreiska, rosh. Rosh betyder alltså huvud eller den första. Det kan översättas kapten ibland, förstlingen, begynnaren. Och det står då också för ledare. B, reshit, i, b, första ordet, i eller genom. Och det är bokstaven bet, eller beit på hebreiska, som betyder hus. Så här finns också en översättning kan man säga, eller utifrån grundtexten, så kan man säga ett hus för den främste, alltså reshit. Ett hus för den främste skapade Gud. Eller himlen och jorden är reshits, begynnarens hus. Det talas om Jesus, Messias. Allt är skapat till honom. Hela skapelsen till, genom och till och för honom. Visst är det underbart. Jesus är i centrum för hela skapelsen. Gud äger allt. Vi är förvaltare. Och jag har sagt det många gånger. Vi har ju haft en underbar liten katt, hade vi i många år. En svart bondkatt som vi älskar så mycket. Och jag pratar ofta med katten om det där. Tänk att vi har samma skapare. Ja, nu är det skillnad på djur och människa. Men ändå. Alltså, din hund eller din katt, eller om du har ett husdjur, det är Guds katt eller hund. Och du får sköta om det där djuret åt honom. Och jag tänkte alltid så. Och då blir man alldeles varm i hjärtat. Man tänkte så med vår lilla katt. Det är Guds katt. Du är Guds katt, förstår du, sa jag till Millie. Och vi får sköta om dig, Guds katt. Mm. Men det var med Guds hjälp. Annars hade katten dött flera gånger om. Så att det är inte hur många liv som de säger de har. Men det var bönesvar det. Många gånger. Ja, det där var en sidospår, höll jag på att säga. Men vad krävs av förvaltare? Jo, det krävs trohet och pålitlighet, skriver Paulus. Av den som är förvaltare. Till Gud då. Och Guds rådslut för hela skapelsen, för hela mänskligheten och hela skapelsen är ju att föra tillbaka och sammanfatta allt i Kristus. Det är därför vi erbjuds, alla människor erbjuds evangeliet och frälsningen. Efesbrevet 1, vers 9 och 10. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Och i Kolosserbrevet, ty honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han var till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde eller begynnaren, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Och så läser vi Johannes 1 och 11. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. Det är viktiga versar idag. Det är en klar skiljelinje. Att tillhöra Jesus eller inte tillhöra honom. Att vara frälst eller inte frälst. Det är inte så att man bara harkar in på något sätt. Det är ett fast beslut. Förståndsmässigt beslut. Som vi hörde i inledningen här. Vi ska ära Gud med vårt förstånd. Söka honom med vårt förstånd. Det är ett beslut vi tar. Vi vill tillhöra honom. Vi vill komma in. Vi vill tillhöra hans rike. Vi vill ha förlåtelse för våra synder och omvända om. Och tillhör honom. När vi läser sen om Babels torn, då var det ju människans uppror mot Gud, där man valde ett annat huvud. Första Mosebok 11 och 4. De sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Ett torn som har spetsen uppe i himlen är samma ord här som huvud. Som har huvudet uppe i himlen. Med andra ord, inte bokstavligt skulle man ju bygga ett torn så högt. Det kunde man ju inte. Men innebörden är, vi kan bli gudar. Ett annat huvud. En spets vi bygger. Vi gör oss ett eget namn. Alltså ett annat namn. Istället för Kristus. Istället för Jesus som är huvudet. Och istället för, på grekiska är ju antikrist. Därför att man ville leva i synd. Man ville inte ha Gud, himlens Gud, som huvud. Och Jesus som det ju är då, som vi vet. Som kanske inte var uppenbarat på den tiden, men det Gud var, den Gud är, var uppenbarat. Tron på honom. Låt oss göra oss ett annat huvud som når ända upp till himlen. Alltså, låt oss bli gudar. Och människan utan Gud, det leder alltid till maktkamp och kaos. Trasighet och allt annat. Och det är det ju som är Satans mål. Det är det han vill. Han vill förstöra. Han vill förgöra. Han vill fördärva det Gud, det goda som Gud har skapat. Det Gud gör i våra liv, det är ordning och harmoni. Det är det han gör. Han återställer. Denna enhet, eller enighet i uppror mot Gud, det var ju det värsta av allt som kunde hända. Och Gud grep in, som vi vet, han förbistrade språket och spred ut dem så att de slutade bygga på det här tornet. Babel som betyder förbistring, eller förvirring, eller förskingring. Och ordet kommer från balal, som kan översättas att svämma över, att blanda, till exempel foder, smörja, att förväxla, att mingla, att blanda ihop själv. Jag gjorde en gång en definition på det här utifrån det här grundtextordet. Då blir det så här. En blandreligion av andlig mat. En falsk smörjelse, alltså en oren ande. Och en falsk enhet som leder till förväxling av sanningen, kan man lägga till. Och därför svämmar, vadå, laglösheten över. Vad innebar det då att vara huvud i Gamla testamentet om man var kung? Ja, vi kan läsa Jeremia 22 och från vers 14. Hur Gud ser på en kung, hur Gud vill att en kung skulle vara. Då talar Gud genom profeten Jeremia till kung Jojakim. Ved den så säger, jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar. Och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg. Är detta att vara kung? Att tävla med cederträ? Din far åt och drack. Alltså, med andra ord, din far hade också gott ställt. Och hade, ja, var rik antagligen. Men han utövade rätt och rättfärdighet. Och då gick det honom väl. Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige. Och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig, säger Herren. Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning. Och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld. Och hans far Jojakim var kung Josia som hade vänt folket till Gud. Men här ser vi Guds hjärta, hur en kung, hur han ämnade och ville att en kung skulle vara. Vad som var viktigast. Han såg till den förtryckte. Såg till den fattige. Tog hand om människor. Det är ett huvud efter Guds vilja. Jag vill ge ett annat exempel. Inte på en kung. Men jag tycker det är ett strålande exempel. När vi läser om Jakob i PNL. Det är ett sånt där sammanhang som många älskar. Jag älskar i alla fall det. Att läsa om Jakob. Hur han förändras. Efter Guds möte i PNL. När Gud måste slå honom på höften. Slå ner hans egen styrka. För att han skulle kunna ta emot Guds välsignelse. Som han verkligen längtade efter. Och Jakob, om vi ser innan detta. Så hans liv. Så var han ju väldigt från början. Väldigt manipulativ. Och hans namn som han då bekänner. Bekänner sin synd. Och när man känner vem han är. Så sa han bedragare. Det betyder bedragare. Han har bedrogit sin bror. För att få förstfödslorätten. Och för att lura åt sig välsignelser. Från sin bror Esau. Och vi kan också se när han kommer innan Peniel att han är ganska feg. Och självisk här. För när han var ju livrädd för att träffa sin bror Esau igen. Och vad gör han då när han ska tillbaka? Jo, han skickar kvinnor och barn före. Har ni sett? Va? Men efter Peniel, då är den förändrad och förvandlad Jakob. Nu går han före själv för att skydda de andra. Det är utgivande och tjänande i hans hjärta nu. Och det är vad Gud har gjort. Han också, när man läser längre fram, han går i takt med de minsta. Esau vill skynda på när han har mött honom. Men då säger Jakob, nej, men det, ja, vad var det? Eller det var smådjur. Och barnen, och driver man dem för hårt så orkar de inte. Och han vill gå i takt med de minsta. Vilken förändring. Han satt andra före sig själv. Här kan man säga att Jakob blev ett huvud istället för en svans. Och Josef har vi ett annat exempel, frukten av Guds fostran i hans liv. Att han kunde möta sina bröder med förlåtelse, med barmhärtighet och med kärlek. Och vinna dem för Gud. Det var faktiskt de 12 stammarna i Israel. Tänk vilken katastrof det hade kunnat blivit. Och han hade fått ljus över Guds plan och rådslut i hans liv. Varför detta hände? Varför han blev såld som slav och fick sitta i fängelse och gå igenom så mycket lidande? Men Gud hade gett han ljus över hans situation. Och så säger han till sina bröder, men Gud sände mig hit före er för att ni skulle bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit, utan Gud. Gud var med till och med i detta svåra. Det är som det står i Romarbrevet 8:28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det bästa, bestämd form. Bra, bättre, bäst. Det står i superlativ. Alltså, det finns inget bättre, betyder det. Allt samverkar till det bästa. För dem som älskar Gud och är kallade efter hans rådslut. Var Guds syfte med Jakob som ett huvud att ge honom position och ära och makt? Nej. Det var att tjäna sitt folk. Det var att rädda sitt folk. Det var syftet med Josef. Så går vi till Nya testamentet och läser om huvud. Efesierbrevet 1 och 22. Om Jesus. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Men här har ordet huvud i Nya förbundet, i Nya testamentet, en lite annan innebörd. Vi tänker att det är den som är över och den som bestämmer och råder, men det är inte innebörden här. Ordet kefale på grekiska betyder huvud eller källa. Tillgång eller resurs. Alltså ordet beskriver att se till den andres bästa, till den andres behov. Att vara den andres resurs eller styrka. Att stärka och uppmuntra andra, till exempel i sin kallelse. Det står inte och används inte om auktoritet. Utan om utgivande och tjänande. Det är vad huvud är i Guds rike. Hur är Jesus då som huvud? Ja, vi läser ju Filipperbrevet 2, detta starka budskap. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Här har vi huvudet. Vad gjorde han? Han utgav sig själv, läser vi. Han antog en tjänares gestalt. Han ödmjukade sig. Han gav sitt liv på korset. Gick i döden för oss. Det var huvudet gjorde för oss. Så säger Jesus i Matteus 20 från vers 25. Men Jesus kallade den till sig och sa, ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. När den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Kristi sinne är detta. Han som är huvudet, som har visat oss vägen. Och vi läser fler exempel här. Om Kristi sinnelag. 1 Johannes 3:16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder och systrar. Det är huvudets funktion det här vi läser om. Romarbrevet 15:1-2. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse eller hennes. Det är huvudets funktion, Kristi sinnelag. Titus 2:7. Och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge din i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet, skrev Paulus här till Titus. 3 Johannes 1:11. Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Och till Timoteus skrev Paulus, predika ordet, träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Att också varna för det som skadar, det som för vilse. Det är också att ha Kristi sinnelag. Så läser vi om när Jesus tillrättavisade maktmänniskor för att skydda sina barn, för att skydda sitt folk. Och här ser vi också Jesu sinne, Kristi sinne som det står. Hans sinnelag. Och de här ledarna, ni vet, skriftlärda och fariseerna här som man går till rätta med, de trodde ju att ledarskap handlar om makt och herravälde och egen vinst. Så säger Jesus i Matteus 23. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ve er, skriftlärare och fariseer, ni hycklare, ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och de som försöker komma dit hindrar ni att komma in. Vers 16, ve er, ni blinda ledare. Vers 25, ve er, skriftlärare och fariseer, ni hycklare, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet. Vers 26, du blinde farise, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. Och vers 33, ni ormar, ni huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Och på vårt språk detta, så är inte vi använder inte sådana uttryck, men i hebreiskan är inte det här så konstigt. Kanske det kan låta, men vi förstår ju vad det syftar på. Ormar, huggormsyngel. Med andra ord, ni är djävulens redskap. Ni går hans ärende. Och ni hindrar människor att komma in i Guds rike. Guds rike ger inte utrymme för maktbegär och mänskligt styrande. Därför kan vi inte sträva efter positioner och plattformar eller titlar eller någon hierarki. Då är vi fel ute. Vi uppmanas istället att underordna oss varandra. Underordna er. Och det här nyckelversen i Galaterbrevet 3:28. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och enhet, det vet vi. En äkta och sann enhet kan vi bara ha när vi är på samma nivå. Därför är det så att vi ska ödmjuka oss och vi ska underordna oss varandra. Finns det inte någon maktbegär? När det står underordna er varandra, då är det i grundtexten beskrivs som passiv form. Då betyder det, alltså det är mellan oss människor. Det är mellan man och kvinna. Överhuvudtaget mellan oss människor i relationer. Och i Guds rike, bland Guds folk, Guds församling. Så betyder ordet att samarbeta, att vara villig till samarbete. Frivilligt tjänande, en annan beskrivning. att underordna sig. Och detta skriver också Paulus om när han skriver om man och kvinna där, så börjar han ju med de där orden. Underordna er varandra. Underordna er varandra. Det är utgångspunkten. Och summan av det blir ju det, av det hela texten han sen skriver. För Gud hade ju redan från början bestämt, som det står, att skapa människan. Till man och kvinna skapade han dem. Det var ju inte så att han plötsligt kom på när han skapat Adam. Oj då, det här vart ju inte så bra. Han känner sig ju ensam. Jag måste ju ordna en liten bekänt åt honom här. Nej, står en hjälp, och ordet hjälp, det är enligt en professor i hebreiska, en jude, som säger att det betyder, man skulle kunna översätta, en jämlik partner. Det låter bra, en jämlik partner. Skulle tjäna sida vid sida. Man kan ha lite, annars kan man ha lite luriga saker för sig. Jag påminner henne, fast vi skrattade faktiskt åt det idag när vi var nygifta, och sa henne så här: det är mycket bättre att du städar toaletten, för du gör det så mycket bättre än jag.
Och gick inte på det.
Jag gick inte på det. Nej, jag sa ju förstås, jag kan ju lära dig att städa, hur man städar toaletten. Ja. Man försöker att komma undan. Men Guds väg är att vi samarbetar. När det står däremot att vi ska underordna oss Gud eller underordna oss Herren, då står det i aktiv form. Då betyder det verkligen att vi lämnar över allt åt honom. Att han får leda helt och fullt. Han får styra. Det är inte han som följer och lyder våra planer, och det är inte vi som styr Gud, utan det är han som är Gud. Herre. Att vara Herre, det har däremot med herradöme att göra. Herravälde. Och därför så står det också i 1 Petrus 5:3. Uppträd inte som herrar. Alltså utöva inte herravälde, dominien. Utöva inte dominans över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Det är till andliga ledare detta. Var föredömen. Det här handlar om män och kvinnor som är föredömen i efterföljelse, som pekar på Jesus, som för människor till honom, som har erfarenhet och med sitt liv kan visa vad det vill säga att följa Jesus, att gå hans väg, att gå korsets väg. Vad händer när människor försöker vara herrar över Guds folk? När en ledare försöker vara herre över Guds folk, ja, då tar man ju Jesu plats istället för Kristus, antikrist. Man släpper in antikrist ande. Då blir Guds folk en svans. Där detta hände i en församling som vi väl känner till, Jan och jag, där man tog in en sån här dominienstruktur, G12. Företagsstruktur, ni vet. Det var en kvinna som hade en dröm. Hon var väldigt skakad efter den drömmen. Hon kom berätta för Janne och mig. Det var som en mardröm, men hon sa, jag drömde att det skulle födas något nytt, och koppla detta och uppleva att detta var från Gud. Det handlade om församlingen. Det var bara det att det var ett barn som föddes, och det huvud och kropp satt inte ihop. Och hur man än försökte att sätta ihop det, så gick det inte. Och det Gud sa i den här drömmen, det var, det går inte att förena Guds ande med världens ande, med antikrists ande. Det här verket, det här är inte, har inte med huvudet att göra. Det kommer inte från mig. Det var en väldigt skakande dröm för den här kvinnan. Det som pågick i församlingen hade inte med församlingens huvud att göra, Jesus. Jag undrar ibland vad som kommer att hända när man lär ut det här att vi är huvud och inte svans, och vi ska regera här på jorden. Och man tror att man nu, här och nu, kan inta genom makt. Vad händer när det här misslyckas? Vad gör man då? Kommer man vända sig mot Jesus helt? Jag tänker på folket när Jesus hade gjort det här brödundret med 5 bröd och 2 fiskar. Och så står det att de vill göra honom till kung. Med våld gör de till kung. Wow, vilken bra kung. Han kan skaffa detta och detta. Den här kungen vill vi ha. Och Jesus drog sig undan i ensamhet. Men det gick inte lång tid efter så ropar man: korsfäst, korsfäst! Det är inte vår kung. Jesus är Herre, ingen annan, bara han. Han har all makt. Och hans herradöme är av evighet. Men han styr inte denna världen som världens mäktiga människor, utan i kärlek och i rättfärdighet och i nåd och sanning. Och vi ser nu hur det sista försöket att bygga detta andliga Babels torn pågår för fullt. Ett sista andligt Babylon med en annan herre, ett annat huvud, en världsledare istället för Kristus, en antikrist. Men vi ska inte vara svans och följa mängden som följer detta, utan vi ska följa Jesus, han som är huvudet, både huvud och herre som han är. Vi ska stå för honom. Vi ska stå för korsets budskap, för det är vår enda räddning och frälsning, och det gäller alla människor. Och vi ska ge vidare det vi har fått. Vi ska hata synden, men vi ska vittna för syndare, för vi är syndare som är frälsta bara av nåd. Och vi ska vara barmhärtiga därför att vi har fått barmhärtighet. Ska sluta där. Och sen när vi ser dessa tidsnäcken på tal om huvud, så står det ju att Jesus säger: när ni ser allt detta, lyft era huvuden, för då nalkas er förlossning. Och vi ser att det närmar sig, och vi kan glädjas åt det. Vi kan glädjas åt det och sprida budskapet om honom som är huvudet för folket. Amen. Tack Jesus att vi får upphöja dig för den du är. Vi får ära och tillbe dig för den du är. Tack att du är både huvud och herre. Tack att allt ska sammanfattas i dig. Tack Jesus. Och vi ber om nåd för Sverige. Vi bävar för det som vi förstår måste komma. Men vi ber om nåd och barmhärtighet från dig mitt i mörker. För du vill frälsa människor i Sverige. Tack Jesus. Vi ber att nöd och mörker och det som är svårt får driva människor till dig Jesus. Att det kan vända till seger för ditt rike. Och tack för människor som du frälser den här tiden. Och vi ber att många fler ska komma med. Vi ber om en äkta väckelse i Sverige. En tid som bara du kan ge. När du drar människor till dig. Amen.